En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ibland tänker jag, vad ska vi prata om i podden den här veckan? Sen får man reda på att Ulf Kristerssons bästis slarvar runt med viktiga dokument. Att statsministern själv verkar osäker på om det råder krig eller fred i Sverige. Att det är struligt värre på Håkan Juholts ambassad i Sydafrika. Och så hålls det en partiledardebatt där påhoppen haglar. Och så kan det bli bråk om medborgarskapsfrågan. Och så vips har vi ett avsnitt igen. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och jag har med mig vår inrikespolitiska kommentator My Råväder.
Hej.
Och vår politikreporter Olof Svensson.
Hej.
Välkomna in i värmen.
Tack.
Särskilt till dig, My, som har befunnit dig på Folk och Försvar i Sälen. Du berättade nyss att man fick inte ens gå ut från det här hotellet där ni var.
Så fick och fick. Men det var ju väldigt svårt att gå ut om man inte just går ut för att ställa sig på skidor, vilket jag inte gör. Så att jag har varit väldigt mycket inomhus och inte rört mig så mycket.
Då har du i alla fall hållit dig varm.
Ja, men jag skulle nu kanske behövt röra lite på mig.
Hur många lammullströjor var det per capita där inne?
Jag måste säga att jag är mycket besviken av att folk verkar ha börjat sluta bry sig om den här traditionen att man ska ha lammullströja på sig under dagarna. Och gärna någonting lite mer excentriskt, inte bara en sån här tunn, klassisk lammullströja.
De kanske lyssnade på podden och kände att vi kan inte vara så förutsägbara. Och så ändrade de sig. De
jag vet inte, men
om.
Jag har varit besviken i alla fall.
Vad tråkigt. Ja.
Jag tror att det var en ganska hård klädkod.
Ja. Det är ju det. Klädkoden är ju casual och då har folk tolkat det på olika sätt. Även om jag verkligen uppskattar det här otroliga influxen av tweed som finns på Folk och Försvar som inte finns egentligen någon annanstans i samhället.
Man älskar ju tweed.
Ja, det gör
vi
man
är ju tre tweed-älskare i den här studion. Ja, men vi kommer att återkomma till den resan lite grann här i avsnittet. Men vi kan ju börja med att prata om något helt annat, nämligen Håkan Juholt. En gång i tiden mustaschprydd och kortlivad partiledare för Socialdemokraterna. Numera mustaschprydd och möjligen kortlivad ambassadör i Sydafrika. För det verkar inte gå så jättebra där nere, Olof. Kan inte du berätta vad det är som du har skrivit om i veckan?
Jo, det kan jag göra. Först måste jag säga att det går säkert jättebra för Håkan Juholt. Det här handlar om motsättningar inne i bland de anställda på ambassaden. Och då är det då att fyra stycken personer som tidigare har jobbat där som då är lokalanställda, de upplever sig diskriminerade på grund av sin hudfärg och de har då vänt sig till regeringen i hopp om att få hjälp. De tycker då att i flera brev så listar de då orättvisor. Det handlar bland annat om att de upplever att de får mindre i lön och de har svårare att klättra i karriären. Och flera av dem återkommer till det här med att Sydafrikas historia med apartheidregimen och att Sverige borde jobba på ett mer aktivt sätt för att det inte ska finnas de här typen av klyftor mellan svarta och vita som de då upplever att det fortfarande finns i landet. Och det här har ju då svenska regeringen tagit på allvar. Man har skickat ner en utredare som intervjuade tidigare anställda och konstaterade att det inte finns någon rasism. Men de här tycker inte att det här har utretts tillräckligt. Så nu tänker de då vända sig till sitt eget lands regering för att få hjälp.
Håkan Juholt tog ju till Facebook själv under onsdagen och skrev så här bland annat att det finns inga tecken på rasism eller sexism vid ambassaden i Pretoria, konstaterar UD efter intervjuer med samtliga anställda och flera före detta anställda. Det hindrar inte Aftonbladet att dra på, skriver han också. Jag förstår att jag säljer lösnummer och innebär klick för tidningen. Ja, My, men sånt här ska man väl ändå rapportera om?
Absolut. Och det är ju så att Håkan Juholt har ju jobbat hårt med att försöka återupprätta sitt goda rykte sedan den här mycket då kortlivade sessionen som partiledare för Socialdemokraterna, för han fick ju avgå efter en rad avslöjanden om just slarv och dåligt omdöme. Så det finns ju fortfarande ett steg kvar egentligen här, och det är ju ifall det skulle visa sig att den här rapporten från UD har försökt sopa någonting under mattan. Så det är ju fortfarande väldigt oklart vad som har hänt. Han skrev ju också i den här kommentaren en intressant mening, tyckte jag. Jag tror att du delade den, Olivia, eller delade den att det var intressant, och det var det här med att vissa medarbetare har inte sett sambandet mellan arbete och lön.
Vad menar han med det egentligen?
Det verkar ju vara som att han menar att det finns en rad unga personer som har inte skött sina jobb helt enkelt, och att det också är en anledning till att de då kanske inte har kunnat jobba sig upp på ambassaden. Så jag tror inte sista ordet är sagt om den här frågan än.
Men är det lite förvånande att han reagerar på att vi rapporterar om någonting som ändå har skapat en utredning? Förstår ni vad jag menar? Han är ju verkligen en person som är van vid, vad ska man säga, att larmet går eller att det skrivs om honom för all del.
Men det här tycker jag är klassiskt för politiker, mycket i tiden just nu, att man säger att det inte är någonting viktigt, att det inte är värt att rapportera.
Just det.
Olof såg det när han rapporterade om Anna Kinberg Batra och hennes rekryteringar också, att man liksom går ut och säger det som ett argument för att man inte ska bli granskad, att det man gör är inte viktigt och det är bara dumt att rapportera om det. Men oftast så gör vi ju en bättre nyhetsbedömning än vad de som blir granskade gör.
Ja, men det är också, människor har ju rätt till sin upplevelse, om det nu är så att det är flera stycken som upplever att det finns rasism där, och de pratar om detta med namn och bild. Det är alltså inte anonyma källor utan personer som är beredda att träda fram och berätta om det här, och en av dem berättar att hon har bekanta på många andra ambassader och konstaterar att Sverige sticker ut här. Lokalanställda behandlas inte på samma sätt på de andra nordiska ambassaderna. Och det är klart att det tycker jag, det är ju relevant att berätta. Så länge man också berättar att det finns, att de har gjort den här utredningen och att de inte har hittat någonting, och att Håkan Juholt ges möjlighet att kommentera. Han har ju inte velat ställa upp på intervju heller, så att det är svårt att ställa alla frågor till honom.
Och vad händer nu?
Nu så har ju, de har ju hintat här om att de då inte är nöjda med den här UD-utredningen utan då vill ta det här vidare på något sätt. Dels till sitt lands regering, men även till någon domstol som handlägger mänskliga rättigheter fall.
Vi hoppar till Sverige, för det var partiledardebatt i riksdagen igår onsdag, den första för året. Och jag skulle gärna vilja prata massvis om den, men det var faktiskt som att titta på en repris av typ alla andra partiledardebatter i riksdagen. Det var ett evigt blame game, där det mesta går ut på att kasta skit på motståndarsidan, att hävda att man själv kan lösa alla problem med sin politik, och att det alltid är någon annans fel att tågen inte går, eller att det är dyrt i matbutiken, eller att kriminella skjuter på varandra, eller vad det nu kan vara som händer. Håller ni lite grann med? Olof, du var ju på plats i riksdagen.
Ja, jag var på plats, men jag lyssnade inte jätteaktivt på själva debatten eftersom jag stod ute i kammaren och tog intervjuer med partiledarna.
Jag har märkt att just där så går det inte att lyssna på debatten.
Nej, faktiskt. Det är lite märkligt. Men just man är oftast upptagen med att göra intervjuer under själva debatten. För medan det pågår så kommer ju partiledarna ut och då ger kommentarer om, och då kan det vara andra frågor som journalister vill ställa.
Och var det något särskilt som väckte ditt intresse då som reporter ute där i foajén?
Alltså Tidöpartierna ville ju att den här debatten skulle handla om medborgarskapsfrågan, och attackerade ju Socialdemokraterna på olika sätt för att de då har uppfattningen att Socialdemokraterna är bromskloss i deras arbete att kunna ta ifrån medborgarskapet för gängkriminella. Så att debatten handlade ju rätt mycket om detta, men sen så hade ju lagom till det här så la ju Nooshi Dadgostar in en KU-anmälan mot Ulf Kristersson gällande Henrik Landerholm. Så att mycket kommer att handla om detta också då, i intervjuerna utanför. Landerholm var väl kanske lite mer intressant än den här medborgarskapsfrågan. För den avhandlades ju redan på en presskonferens innan, och sen även också dagen innan debatten kom den upp.
Och vi ska prata om båda de här två grejerna, medborgarskapsutredningen och Landerholm. Men jag vill bara säga att för mig personligen då, som satt och var ganska uttråkad, så var det som vanligt en person som ändå bidrog till att jag fick liksom upp någon form av puls.
Vem kan det vara?
Att jag släppte tepåsen, att jag liksom pignades till. Ja, vem kan det vara?
Vem kan det vara? Ska du ge ett exempel här på fan vem det var?
Ebba Busch. Ja. Älskade Ebba Busch. Okej, det gick lite för långt. Men hon är så bjussig alltså. Dels var det ju ett otroligt minspel som hon bjöd på. Bland annat när Magdalena Andersson, surprise, pratade. Så ser man ju då Ebba Busch i bakgrunden. Och det var höjda ögonbryn, det var leenden, det var lite så här spydiga ögonkast, grimaser. Alltså ett otroligt så här, hon uttrycker ju sig med ansiktet. Men sen så var hon också ganska spexig i talarstolen. Vi kan väl lyssna på ett exempel när hon debatterade mot just Magdalena Andersson.
Magdalena Andersson har redan fått mitt privata nummer med erbjudande om att prata kärnkraft och energisystem. Magdalena Andersson ska få ett annat nummer här idag. Nej, det ska hon inte såklart. Det är samma nummer. Gäller för att både prata kärnkraft och för att prata vård. Och jag känner mig lite granna som den här matadoren i Ferdinand. Möt mig i detta. Säg inte nej. Säg kanske, kanske ja. Parla con me. Call me. Maybe. Ring, ring. Bara du slår en signal. Tack.
Tack. Magdalena Andersson, slutreplik.
Herr talman, jag pratar så gärna med Ebba Busch. Och kanske Ebba Busch kunde lyssna lite på mig också. Det är det som är dialog. Det är att ge och att ta.
Vet du vad jag känner här? Jag känner att det här är två personer som verkligen behöver varandra.
Ja.
Och att de ändå har utarbetat någon slags debattstil och spydig ton mot varandra som är ganska underhållande. Så de kanske är de nya Annie Lööf och Jonas Sjöstedt. Kommer ni ihåg när de var ute på turné tillsammans och debatterade?
Det minns. Men skillnaden där var väl att de gillade varandra. De.
Ja, men de det behöver man inte göra varandra för att ha en spännande dynamik.
Verkligen
jag tycker
inte
att de över åren nu ändå verkar ha upparbetat.
Ja, men absolut. Bra. Det blir ju en bra show. Det är ju... Jag menar, Ebba Buschs inledning här är ju helt vild och galen. Hon börjar liksom skämta om det här med ett nytt telefonnummer. Sen, man förstår inte riktigt vad hon ska landa i. Och sen så kommer den långa harangen med Ferdinand.
Det är det man måste uppskatta.
Underhållande. Alltså. Ja, ja.
Man börjar någonstans och sen blir det att hon börjar sjunga. Jag tycker det, återigen, det är frikyrkopastorn i henne. Den här är lite oförutsägbara. Plötsligt så är det någon som börjar prata i tungor. Någon kanske trillar i talarstolen för att de har mötts av någon helig ande. Jag tycker det är underbart.
Därmed så tror jag att jag är inte säker på att det alltid gagnar Ebba Busch att vara så här. Vi tycker det är underhållande för vi sitter och lever oss igenom alla de här debatterna. Och då är det kul när någonting sticker ut. Men den här riviga och sluggiga debattstilen, jag är inte säker på att det verkligen uppskattas för hennes väljare. Alltså förtroendet för henne sjunker ju. Och man är ju lite skeptisk till den här spetsiga stilen. Och det är inte alltid nu när det inte går så bra för dem som folk tycker att det är alltså Kristdemokraternas väg framåt. Så vad hon gör här är egentligen att hon debatterar som Ebba Busch och inte lika mycket som Kristdemokraternas partiledare.
Jag tror bara att det finns ingen stopp. Hon kan inte ändra sig. She can't change. Never change, Ebba Busch.
Nej, och det ska man ju inte heller. Jag håller fast vid att jag tycker att man ska inte behöva förändra sin personlighet för att man är i politiken. Men kanske ibland behöver man anpassa den lite till de förutsättningar som
tycker
finns.
Tycker du att hon borde ha tonat ner sig lite, eller?
Självklart inte.
Nej, jag menar självklart det. Inte. Olof, du är väl också team Busch här?
Alltså jag tycker ju om när det är fart och fläkt i debatter. Och det är också... Man märker ju rätt snabbt om en partiledare tycker om att debattera om det finns en självsäkerhet, och det tycker jag att det finns. Ebba Busch är självsäker i talarstolen, och det är Magdalena Andersson också, men Ebba Busch tar ju sig friheten och inleder på det här lite okonventionella sättet.
Och sen vet ju de också att en sån här debatt är ju precis som du sa, du beskrev det som att det är ju samma sak om och om igen.
Man dör ju ett par gånger om.
Så man måste ändå uppskatta någon som försöker göra någonting av det.
En person som blev föremål för diskussion under debatten ska vi också rikta strålkastarljuset mot i dagens avsnitt. Henrik Landerholm, Sveriges nationella säkerhetsrådgivare tillika Ulf Kristerssons bästis, som 2023 glömde kvar känsliga och sekretessbelagda handlingar på en kursgård. Något som tidningen DN har avslöjat och som Landerholm dessutom har berättat om själv på sina sociala medier. Han har dessutom tidigare glömt dokument på Sveriges Radio och en mobil på Ungerns ambassad av alla ställen. En slarver helt enkelt. Vilket kanske inte är så jätteförenligt med jobbet som just säkerhetsrådgivare, kan man tänka sig. Vi kan väl höra vad Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar sa om Landerholm under onsdagens partiledardebatt.
Vi lever i ett spänt säkerhetspolitiskt läge. Och Ulf Kristersson har valt att inte genom gängse anställningsprocesser anlita en barndomsvän som säkerhetspolitisk rådgivare. Och jag säger ingenting om det, men det är alltså en person som återkommande har röjt säkerhetsklassat material som är ett hot mot rikets säkerhet. Ulf Kristersson tycker inte det här är viktigt.
Dadgostar är ju knappast ensam om att väcka kritik. Hur stark är den här stormen, skulle ni säga?
Jag tror att det är början på en storm. Nu tror jag att Kristersson och regeringen på något sätt tror att Landerholm är skyddad och fredad eftersom han inte är en politiskt tillsatt tjänsteman. Och det kan man ju, tänker jag, just i det här fallet vara lite förundrad över. Just eftersom hans tillsättning och hans person är så politisk. Det är ju självklart att det är en politisk tillsättning oavsett vad man har satt för lapp på det. Han är Ulf Kristerssons nära vän genom hela livet. Han är bror till Moderaternas partisekreterare. Han har tillbringat hela sitt liv i det här sällskapet. Alltså det förminskar ju inte hans kompetens på det här jobbet. Men den här utnämningen är ju politisk. Så att man måste ju nästan hantera det som det trots att han då är den här opolitiska tjänstemannen. Så att jag tror att Ulf Kristersson tänker att man liksom ska hantera honom på ett annat sätt än någon annan politiker som har fuckat upp lite.
Vad säger folk som du pratar med, Olof, om Landerholms slarv?
Alltså att oppositionen tar tillfället i akt och försöker trycka dit Kristersson är ju inte så konstigt, det ligger väl i deras jobb. Men det finns ju också kritik inom Moderaterna som inte har driftats i offentligheten ännu. Det beror ju på att det är känsligt. Landerholm är nära vän till Kristersson och börjar man kritisera det här så kritiserar man ju också indirekt Ulf Kristersson. Men moderatkällor som jag pratar med säger att det här är det här sättet att agera är inte bra. Och dessutom så finns det en nepotism, det är någon slags nepotism i partiet som man verkligen inte vill ha i Moderaterna. Så att det finns folk är trötta på Landerholm.
Ja, för det ringer ju lite klockor här om vi tänker tillbaka på Anna Kinberg Batra. Härvan, Anna Kinberg Batra-affären eller vad man ska kalla den för, där det ju också handlade om att hon, även hon moderat då, anställde en väldigt nära vän. Har Moderaterna ett problem här, My, som de kanske borde ta tag i?
Det har de, och du vet Moderaterna själva också. De har ju gjort mätningar på det här, hur människor uppfattar Moderaterna, och då har man ju sett att människor tycker att de skor sig själva, gynna sina egna, att det finns en tendens att man lyfter liksom de egna personerna. Och det är ju där igen som det här uppdelningen med att tänka att Landerholms opolitiska tjänstemansposition är bra, att den liksom är fel tanke. För att hade man utsatt honom politiskt hade det inte varit konstigt att man tar en vän eller nära allierad. Men när man tillsätter någon som ska vara opolitisk som egentligen då skulle kunna sitta kvar om det blir ett maktskifte. Och det är ju självklart att han inte kommer att sitta kvar. Alltså om det skulle bli ett maktskifte så skulle ju Magdalena Andersson aldrig ha Ulf Kristerssons bästis som nationell säkerhetsrådgivare. Så jag tror att man liksom har tänkt fel hur man har lagt upp det hela. Och det tror jag nu då missgynnar Moderaterna mer än det hade behövt göra om det hade varit en politisk tillsättning. Jag tror att man är nervösa kring det. Och man såg också nu då i Sälen på folkhögskolan Ulf Kristersson var han fick ju självklart fråga om det här. Landerholm var ju också där och som är runt. Och då sa han att han beskrev det som att de var vänner sin ungdomspolitiken. Och det är ju inte en korrekt beskrivning som jag förstår. Och det det var ju vad alla sa där. Alltså, det är inte
menar du att det finns en lögn här om hur nära vänner de är?
Nej, men det, han försöker distansera någonting. Men det här är två personer som växt upp tillsammans av starka band genom livet. Och att försöka tona ner det visar ju på att det här är en ännu större kris egentligen. Kanske internt om Moderaterna än vad man har sett hittills.
Aldrig en bra idé ju. Bättre att lägga alla kort på borden då, tänker jag. Om man har följt en del politiska skandaler genom åren.
Alltså det är ju ett problem för liksom egentligen hela det politiska landskapet om människor börjar uppfatta det som att politiker håller varandra om ryggen och sina kompisar och sina familjemedlemmar. Och det vet ju även de här politikerna att politikerföraktet är ju faktiskt ett riktigt problem för politiken och man borde jobba väldigt hårt för att vända den trenden.
Hur grovt är det här slarvet då? Om vi ska liksom försöka estimera vad det handlar om för typ av nivå på oaktsamhet.
Alltså, efter att ha tagit del av uppgifterna i DN så tyckte jag väl inledningsvis att det var kanske mindre händelser, men det är den stora mängden som här bidrar till en...
Att det är upprepade gånger.
Precis. Mm. Och det är klart att glömma sin mobiltelefon på Ungerns ambassad mitt under NATO-processen, det ser ju inte bra ut. Och inte heller det här med att man har med sig hemligstämplade papper till en kursgård och sen glömmer kvar dem där. Det vittnar ju om att man behöver ta bättre hand om sina personliga saker.
Och bilden är ju här igen att Moderaterna inte kan skilja på det här på att vara opolitisk och politisk. För att hade han varit en riktig opolitisk tjänsteman, då kan man inte slarva på det här sättet. Alltså då får det ju omedelbara och hårda konsekvenser skulle jag säga. Men om man är en politisk tjänsteman, vilket han då inte är egentligen, det är ju då som man kan syssla med det här liksom att retoriskt försöka bolla undan vad det är som har hänt. Så att de sitter ju, tycker jag, i en lite dålig sits här för hur de ska... Liksom inför vad de ska göra framåt.
Men My, du som var på Folk och Försvar, du säger att Landerholm smög runt där. Hade han med sig några papper? Eller alltså, hade han en portfölj? Ju... Hur såg det ut?
Det här var ju lite av snackisen på Folk och Försvar. Dels att alla skrattade lite åt honom. För att han envisades med att bära runt liksom en lunta papper under armen. Nästan vid varje tillfälle så hade han liksom en pärm eller lite papper under armen. Och det roade ju människor otroligt mycket.
Såg du om det var fastsatta papper eller om det fanns liksom en tendens att de skulle kunna ha flugit ut?
Nej, men det var eller... i en sån här plastmapp.
Nej, inte
med
plast.
Liksom en så här genomskinlig framsida.
Som man kan läsa igenom också.
Exakt.
Ja, det här låter inte alls
bra. Sen var det någon som sa att det handlade om hans liksom anförande eller underlag så här, som kanske då
det
inte var lite
hemligt. Det spelar ingen roll.
Nej, det spelar ingen roll för att det var ju, det hade ju en komisk effekt. Jag personligen tyckte jag att han skulle gått omkring med lunta papper som det inte stod någonting på och bara lagt dem på olika ställen. för när han ändå är igång. När han ändå är igång och bara bär runt på papper till allas underhållning.
Kanske ett papper med hans autograf på eller någonting sånt där. Lite mindre allvarliga grejer. Men det här, den här tjänsten då som han har fått av sin barndomsvän Ulf Kristersson. Vad är det egentligen för tjänst? Nu har vi pratat väldigt mycket om skillnaden på en politisk och opolitisk tjänst. Men vad innebär det här att man är en nationell säkerhetsrådgivare? För det är ju ett helt nytt uppdrag, eller hur Olof?
Ja, men så är det ju. Och som namnet antyder så är det. Han är ju en rådgivare då åt statsministern i säkerhetsfrågor. Han följer med statsministern på olika resor som handlar om säkerhet och han har ju också ett helt... Ett kansli med lite oklart
ganska
många tjänstemän.
Folk,
enligt honom själv har han ju väldigt många tjänstemän under sig. Mm. Och det här har ju också gett upphov till en maktstrid inom regeringen. Personer på UD menar ju att UD gör redan de här uppgifterna och varför ska det finnas ytterligare ett departement då som ligger närmare Ulf Kristersson som sysslar med ungefär samma sak. Det är lite oklart vem som står över vem som har mandat i de här säkerhetsfrågorna.
Man har ju samlat många av de här krisberedskapsavdelningarna under honom, så att vad man har gjort egentligen är att man har samlat olika rådgivare på ett ställe. Man har flyttat lite en del kompetens från UD till den här avdelningen och man har också flyttat krisberedskapen till den här avdelningen. Så att jag menar att det kanske inte, det är ju inte fel tänkt att man samlar den svenska krisberedskapen på ett ställe eller att man har en rådgivare som sysslar med det. Problemet här är väl egentligen hur den tillsattes och vem som sitter där. Och att eftersom man då tänker att det ska vara en person som har kontinuitet som kan sitta kvar när man har ett maktskifte, då kan man inte tillsätta en sån här politisk person helt enkelt.
Men kan Henrik Landerholm sitta kvar? My.
Som det ser ut nu tror jag att han kan det. Men jag är inte säker på att den sista saken är sagd i frågan om hur han hanterar sina roller.
Om vi fortsätter hålla oss kvar i Moderaterna så har ju statsminister Ulf Kristerssons ordval kring krig och fred väckt en del uppståndelse. Vi ska lyssna.
Sverige är inte i krig, men det råder inte heller fred. Riktig fred kräver frihet och att det inte pågår allvarliga konflikter länder emellan. Men vi och våra grannar utsätts för hybridattacker som inte utförs med missiler och soldater, utan med datorer, pengar, desinformation och hot om sabotage.
Och sen har han upprepat samma mantra igen, nämligen under onsdagens partiledardebatt.
Sverige, herr talman, befinner sig inte i krig, men det råder inte heller fred.
Vad är det Kristersson menar egentligen?
Ja, det är ju öppet för en del tolkningar. På Folk och Försvar så landade det här ju som i handen i handsken på alla människor som var där. Men det är ju så att de som är just på den här liksom säkerhetskonferensen, de lever ju aldrig, skulle jag säga, i 100% fred. Eftersom de sysslar med beredskap och krig alltid.
Särskilt inte Carl-Oskar Bohlin.
Särskilt inte Carl-Oskar Bohlin. Så den publiken är väldigt mottaglig. Därmed så gissar jag att det kanske slår ner på ett lite annat sätt hos vanliga människor. Men det de vill säga är väl att vi står i en brytpunkt, en brytpunktstid. Vi står inför nu att det skulle kunna bli fred, men det skulle också kunna bli krig. Och att det är det som är den här gråzonen nu då. Och att sen Ryssland gick in fullskaligt i Ukraina så är ju Europa inte i fred längre. Och nu är frågan vad som händer framåt.
Jag frågade honom igår också vad han då vill att vi medborgare, hur vi ska förhålla oss till detta.
Och då bra sa fråga han att, Olof, tyckte jag. Bra,
ja,
fråga.
Tack så mycket. Tack,
varsågod, varsågod.
Han svarade att vi utsätts hela tiden för olika hybridattacker som då ligger i gränslandet för vad man då tänker som är ett vanligt krig. Och att vi måste vara medvetna om det här. Han tog till exempel upp det här med de här märkliga kabelbrotten i Östersjön och han pratade om desinformationskampanjer. Jag frågade, är det ett sätt att skrämma upp, eller är han rädd för att han kanske skrämmer upp befolkningen? Och då svarade han att vi kan inte ha kvar det här gamla sättet att tänka som han menar då var en överslätande attityd. Att allting kommer lösa sig, att det inte är någon fara. Att det är viktigt att medborgare förstår att det här också är en typ av krigsföring.
Skulle man kunna använda liksom nya begrepp? Halvfred, halvkrig, fredsskymning, alltså jag vet inte, jag har alltid tänkt att antingen så råder det krig eller fred och där är liksom en ganska skarp skillnad däremellan, men det är ju jätteintressant att han menar att vi har liksom ett helt nytt fält, då finns det ju en gråskala som du var inne på innan My.
Men de är ju väldigt mycket inne på det här med beredskapstiden och det handlar ju om att man ska vända då, psykologiskt vända synen på försvar och beredskap och att bli mer medveten. I förlängningen är det ju viktigt för den här regeringen och förmodligen också för möjliga kommande regeringar eftersom man måste få människor att acceptera att det ska till stora investeringar i försvaret framåt och det kommer att betyda prioriteringar i samhället. Man kommer att behöva dra ner på något annat för att göra det. Och då finns det ju ett värde i att människor känner sig som en del av den här rörelsen. Förutom värdet i att människor ska vara beredda och inte gå in i en möjlig då framtid där det finns större konflikter än nu. Med de här liksom mer blåögda synen på vad man behöver göra i samhället.
Men det här uttalandet har ju väckt viss uppståndelse som jag sa innan. Kritik, lite ont blod, My. Hur har den sett ut, den här kritiken?
Ja, men det är att man tycker att det inte stämmer. Precis som du sa, det är krig eller fred. Och att det här är liksom ett onödigt sätt Att prata om krig och som landar i en befolkning där de unga redan har en väldigt mörk framtidstro. Vi ser bland annat då att det föds allt färre barn. Det är i förlängningen ett stort problem för Sverige. Det har aldrig fått så här få barn någonsin. Och att man skapar liksom en samhällsbild om framtidstro som är mörkare än den hade behövt vara när man krigshetsar på det här sättet. Och, men den här regeringen tycker jag nu, okej, okay, man kan inte utgå från att det här säkerhetskonferensen i Sälen är verkligheten. De talar till en publik, men vi har ju sett år efter år att de här regeringen verkligen har en helt annan ton när det kommer till hur man ser på det här med krig och fred. Förra året så var ju Carl-Oskar Bohlin ute och sa att det kan bli krig i Sverige. Det fick ju ganska mycket kritik, han mildrade det här året, men istället fick vi då den här liksom nyansen då mellan: det är inte fred, men det är inte krig heller.
Vi ska vara beredda. Så kan man ju säga.
Ja, och man hade ju kunnat prata om det på ett annat sätt. Precis som Olof är inne på, så är det ju egentligen inte en väpnad attack då, som man tycker att människor ska vara beredda på. Utan säkerhetspolisen och liksom underrättelsetjänsterna och sådär, de pratar ju mer om det här med att det finns informationskampanjer, det finns påverkanskampanjer, att det finns liksom det som man kallar hybridkrig eller hybridangrepp. Som människor behöver vara beredda på. Så att det finns ju andra sätt att prata om det också än bara krig och fred i det här fallet egentligen.
Det kanske är föråldrade begrepp, men jag tänker att i länder där det verkligen är krig så är det ju verkligen krig. Då vet man att det är krig, så att säga. Det är kanske det som blir lite provocerande, att man vacklar mellan begreppen lite grann.
Förra året var ju Finland lite provocerat av att Carl-Oskar Bohlin pratade om att det kan bli krig. De tyckte att för ett land som typ inte har varit i krig på flera hundra år och inte förstår vad krig är, så tar vi upp det här lite lättvindigt.
Vi kanske får skapa ett nytt lexikon helt enkelt, så vi vet vad det handlar om. Ska vi kanske också säga någonting om den här grundlagsutredningen då, som är klar och som presenterades tidigt i onsdags morse och som bland annat rör villkoren för svenskt medborgarskap. Vi har bland annat fått veta att väntetiden för att bli svensk kommer att utökas från 5 till 8 år. Och ett annat förslag från utredaren är ett skärpt krav på hederligt levnadssätt. Nu sätter jag lite citationstecken här på det.
Även kallat vandel. Populärt kallat vandel.
Just det. Det är så mycket nya begrepp, hörni, på tal om lexikon man ska lära sig.
Eller gamla begrepp som man
ja, verkligen.
Tar tillbaka.
Men det finns lite konflikter i det här ändå, även inom regeringen. Sverigedemokraterna ville ju också ha in ett krav på att man ska behöva lämna en så kallad lojalitetsförklaring till nationen, och det fick de inte igenom. Hur sura är de för det, Olof?
Ja, nu är det ju en utredning som då har presenterats för regeringens egen utredare då, som inte tycker att det behövs någon lojalitetsförklaring. Men Jimmy Åkesson verkar inte tycka att det spelar så stor roll, eftersom han igår när han pratade med journalister i samband med partiledardebatten så kritiserade han hela systemet med utredare, att han tycker att man då lägger för mycket makt i en enskild persons händer.
Förlåt, jag måste skratta så här. Alltså, det här är otroligt ändå att de kör det här spåret. Att det är utredning, att det är liksom sättet, lagstiftningsprocessen som är det dumma, inte att de har tagit fram politik som inte har verklighetsförankring. Förlåt, fortsätt.
Nej, men hans bild är ju att visst, man kan utreda en fråga, men till syvende och sist så är det ändå politikerna som är folkvalda som ska bestämma hur det ska bli. Och man kan inte, han sa ordagrant att vad en enskild utredare tycker kan man inte förhålla sig så mycket till.
Men nu ser ju systemet ut som det gör.
Nu ser det ut som det gör, men hans bild är att det här kommer genomföras ändå, eftersom det står i Tidöavtalet att det ska utredas. Och står det i Tidöavtalet att det ska utredas, då betyder det att det ska genomföras. Mm-hmm, det är hans inställning. Mm-hmm.
Det här med lojalitetsförklaring till nationen, Mia, har man förstått liksom vad det ska gå ut på? Är det någon sån här amerikansk grej, man ska stå och hålla handen på hjärtat och recitera någon vers?
Ja, men det går väl i linje med det de har pratat väldigt mycket om, att det finns både skyldigheter och rättigheter i medborgarskapet, och det är det man vill förstärka. Och det här skulle ju vara ett sätt att förstärka att man också har skyldigheter, att man behöver uttala delar av den skyldigheten gentemot staten.
Intressant. Finns det några andra konflikter angående den här utredningen då? Vad säger oppositionen? Tycker de allting är super?
Ja, den stora konflikten igår, som visade sig igår, är ju det här med om man ska kunna ta ifrån personer medborgarskap eller inte. Då måste man ju säga att Tidöpartierna kuppade in den här frågan i partiledardebatten genom att förlägga en pressträff om den här frågan en kvart innan. Och då kommer ju hela partiledardebatten också handla om den här medborgarskapsfrågan. Förenklat är det ju att Tidöpartierna är inte nöjda med det som den här kommittén har tagit fram, utan de tycker att man då ska kunna ta ifrån medborgarskapet från gängkriminella och andra brottslingar. Och detta tycker då Socialdemokraterna inte är en bra idé, och Socialdemokraterna menar också att utredarna har tittat på detta och att det är lagtekniskt komplicerat att gå fram med ett sånt här förslag.
Vad händer nu, Rami?
Ja, men nu så går det här ju in i lagstiftningsprocessen, och så får man se vad som kommer ut på andra sidan. Men det, för det var ju det som Jimmie också var inne på igen då, att man inte ska behöva ta hänsyn till de här utredningarna. Men det finns ju flera andra punkter där det här kan bli debatt och kritik framåt, för att när man då har tagit fram en utredning så ska man ta fram ett lagförslag, det ska ut på remiss, där kan folk tycka en hel del, sen ska det på lagrådsremiss. Där kan det också komma en del kritik till hur lätt eller svårt det är att införa det här faktiskt lag. Men det som en annan principiell diskussion igår var ju att det här handlar om ändringar i grundlagen, och att man egentligen haft en tradition i Sverige att när man ändrar grundlagen så ska man vara överens i så stor utsträckning som möjligt ändå. För att det finns, liksom finns ett stabilitet i systemet, att det finns parlamentarisk överenskommelse kring en sån stor förändring som att ändra i den svenska grundlagen. Och där är det också lite bråk då. Alltså det är ju mycket med, det finns ju vissa bråk som är på riktigt, och så finns det en hel del metabråk i det här. Metabråk kring vilken tid man ska ha en presskonferens, metabråk i hur överens ska man vara, och liksom metabråk i att man använder det här som ett politiskt spel, precis som vilken annan politisk fråga som helst. Och jag kan tycka att de kanske är mindre intressanta än vad man faktiskt föreslår.
Politiskt spel och bråk. Det låter som att vi har en ganska sedvanlig vår att vänta helt enkelt här i en runda till. Jag tycker vi säger tack för idag, My och Olof. Tack till er som har lyssnat, och så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.